Temat för idag är Postens vittne. Jag heter Marie Nilsson och jag jobbar i den här kyrkan som präst. Och det är jag väldigt glad för att få lov att göra. Så jag är välkommen till dig som lyssnar på detta på nätet i efterhand. Det här kommer bli en lång predikan, så vet ni det. Så kan ni liksom känna in redan nu, sätta er bekvämt, ställa in på. Det är det kanske någon som funderar på att jag skulle ta en kopp kaffe till på morgonen, men jag tror inte ni kommer att behöva det. Det här är mitt hjärteämne som vi ska befinna oss kring den här söndagen. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för ditt levande ord. Jag tackar dig för att vi har fått fira påsk. Jag tackar dig för att du har gett ditt liv för oss. Jag tackar dig för att du har uppstått igen, att du har besegrat döden. Jag tackar dig för att du är här just nu. Och jag tackar dig för att du har kommit för att ge oss ett uppdrag den här söndagen, den här stunden. Du kommer och kallar oss vid namn. Du tar oss vid handen, Herre. Du fyller oss med din heliga ande. Du uttalar över oss, du är min. Jag har köpt dig med mitt dyra blod. Och jag har ett uppdrag till dig, säger han. Det absolut finaste och mest dyrbara och det mest viktiga uppdraget som en människa kan ha i det här livet. Nämligen att ge mig vidare. Nu ber jag om att du kommer och rör i våra hjärtan. Jag ber om att du kommer och gör det stora inret. Att ord inte bara är ord, utan ord också blir handling. Och att du kommer att förändra, förvandla och förnya oss. I Jesu namn. Amen. Påskens vittne. Vi har precis, idag ska ni få höra något som är helt normalt kristendom, men vi har precis firat påsk. Där Jesus kommer och vänder upp och ner fullständigt på hela världen. Han gör det genom att på skärtorsdagen i Getsemane så kämpar han och brottas med sig själv och Guds vilja. Han ber så här, låt den här kalken få gå förbi mig, för han vet att han ska gå in i ett enormt lidande. Men inte bara ett enormt lidande, utan att han vet också att han kommer bli skild ifrån faderns kärlek. Och hela Guds vredesskål, hela Guds vredeskalk, liksom all vår synd, all den här världens bortvändighet kommer att fysiskt flytta in i hans kropp. Och i och med det så blir han skild ifrån fadern. Och det gör ont. Och Jesus har aldrig varit med om det innan. Han har levt i en ständig närhet med fadern. En ständig kommunikation. En ständig enhet. Och så helt plötsligt så kommer han att märka av och känna i sin egen kropp svält och död och krig, övergrepp, egoism, incest, mord, materialism, avundsjuka, lögner. Det känner han i sin egen kropp. Och när han hänger på korset så säger han också, Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Han uttalar förlåtelse över sina egna bröder. Och i den förlåtelsen så uttalar han också förlåtelse över mitt liv. För det är också jag som korsfäster Jesus med min synd. Jag var också där i Golgata för 2000 år sedan. Det är också jag som spikar fast honom. Men han säger över mitt liv och han säger över ditt liv. Bara förlåt dem, för de vet inte alltid vad de gör. Och det är en tröst för mig. När jag förnekar Jesus. När jag går förbi den hungriga. När när jag inte orkar, när jag tänker illa om människor. Fader, förlåt dem, för de vet hur de är. Och så uttalar han, det är fullbordat. Och i och med att han uttalar att det är fullbordat, så är det fullbordat för dig, min vän. Den förlåtelsen som du har så enkelt att ta emot, den finns här och nu, för Jesus har fullbordat. Det behövs inga mer offer. Utan han har friköpt dig. Han säger det fullbordat också över ditt liv. Det har vi precis varit med om och firat. Och så dör Jesus. Och så börjar stelornas förruttnelse. De börjar brytas ner. Jesus är död. Men så vänds det. Han blir till liv igen. Och han är den enda människan som blir till liv igen. Och utifrån att han blev till liv igen, så är han en som kan trösta oss genom döden. Och han är inte någon som bara kan trösta oss och säga, ja, jag tror jag kan förstå dig. Utan när han tröstar oss så säger han, min vän, var inte rädd. För jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Så därför är han en tröstare utöver det vanliga. Utöver vad du och jag kan säga. Han säger, var inte rädd. Jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Därför att Jesus har uppstått igen. Därför att han har gett oss ett nytt liv. Därför kan han komma till lärjungarna, till Petrus, och upprätta honom och förvandla honom. När han kommer till lärjungarna, som jag ser lite hur de sitter med hängande axlar och tänker att allting är förbi och ingen fisk får vi. Det går så himla dåligt för oss. Allting är bara emot oss. Hur ska det gå? Vi har gett upp nästan vår försörjning med att hänga med en man i 3 år som visar sig att var han verkligen den han utgav sig att vara. Vi har gett upp allt. Och det har inte gått så himla bra för den här fiskerifirman under de här 3 åren. Och nu får vi, näten är trasiga, vi har inte underhållit dem och så vidare. Nu får vi ge oss ut igen. Och så kommer Jesus till dem. Och de får, han blir, jag tror att det blir en enorm överraskning för dem, för man hade alls väntat sig detta. Och så kommer han till dem och så säger han, har ni inget att äta, mina vänner? Och han förnyar dem och han förvandlar dem och så ger han dem ett utgång. Och hade vi fortsatt att läsa i den bibeltexten vi läste, så fortsätter det ett samtal mellan Jesus och Petrus. Och i det samtalet så får Petrus upprättelse. 3 gånger har Petrus förnekat Jesus och sagt att han känner inte honom. Under det att han blev torterad, under det att han blev förhörd, under det att han blev fängslad. Och så 3 gånger så kommer Jesus till Petrus och säger, har du mig kär? Och Petrus får säga 3 gånger, ja, jag har mig kär. Men vi hamnar lätt i Petrus upprättelse. Och vi tänker, åh, nu kommer Jesus där och han ger dem bröd och de har det mysigt där på stranden. Men det som vi ska fokusera på idag är att Jesus kallar inte dem bara till någon mysverksamhet och sitta och mysa med Jesus på stranden. Eller upprättelse bara, ja, jag upprättar dig Petrus och jag förlåter dig. Utan det som Jesus kommer där, det är att han kommer med ett uppdrag till dem. Han säger till Petrus, för mina lam på bete, var herde för mina får. Gå ut i hela världen och förkunna, och bota, och upprätta, och berätta om mig, säger Jesus. Det är vad han gör, han ger dem ett uppdrag. Låt inte detta stanna hos er. Är det som om Jesus säger, fast med lite andra ord. Men låt inte stanna hos er bara. Allt det här fantastiska som har hänt. Ge som gåva det som du har fått som gåva. Lärjungarna hade fått så enormt mycket. Och så börjar en rörelse, en väldigt stillsam revolution. Och på ungefär 300 år så går det från att vara en liten judisk sekt till att faktiskt genomsyra hela dåtida romarriket. Och den resan har inte varit enkel, utan den resan har genomförts av människor som har fått ge sina liv för att de har bekänt Jesus Kristus som Herre, som den uppstående Herren. Och idag, alltså den här revolutionen stannar inte där bara i romarriket, utan till och med så finns det människor i en liten avlägsen karg plats som heter Jämtland, som säger att de har mött Jesus, som har uppstått igen. Vilka enorma vittnen. Jag tänker ofta på, vi bekänner nästan varje söndag något som kallas för trosbekännelse. Och där har vi en strof där det står: var Jesus Kristus pinad under Pontius Pilatus. Det finns ingen människa idag som hade vetat vem Pontius Pilatus var om inte Jesus Kristus hade funnits och dött och uppstått under hans tid. Bara, vi hade inte haft en aning. Nämn en romersk ståthållare i en liten provins. Gör det som inte heter Pontius Pilatus. Har ni någon koll på det? Min kollega är inte här. Det är väl den enda i så fall. Johannes, jag gillar dig, säger det offentligt. Men varför finns det människor idag som bekänner Jesus, som talar om påsken? Varför har vi precis firat? Varför? Jo, därför att människor var villiga att ge vidare det som de själva hade fått. Människor var villiga att berätta om Jesus, om det förvandlade mötet. Lärjungarna var villiga att gå över sin egen bekvämlighet, sin egen trygghet, sin egen lilla kampsform för att ge Jesus vidare. För mina lamm på bete var en herde för mina får. Ett uppdrag som gäller inte bara för Petrus, utan för dig och mig idag också. För dig och mig. För oss som sitter här. Men Jesus, han ger ofta exempel kring får och att han är herde och så vidare. Och lite tidigare i Johannes evangeliet, i Johannes 10, så talar han om att han är den gode herden som ger sitt liv för fåren. Det talas också om att han är grinden in till fårfållen. Att den som går igenom honom får evigt liv, blir räddad. Det finns en värdering och det finns en väldigt viktig grundläggande sanning som går igenom hela Nya Testamentet. Och det är nämligen att alla behöver höra talas om Jesus. Det handlar inte bara om några få utvalda, utan det handlar om alla. Det var det som var det stora, det var det som nästan inte gick in i Israels folk, i Guds folk. Att gäller det inte bara judarna, gäller det inte bara Israels folk? Ska det gälla alla människor? Ska det gälla även hedningar? Ja, det ska det. Alla behöver höra talas om Jesus. Annars går man förlorad. Jag är vägen, sanningen och livet, säger Jesus Kristus. Det finns ingen väg till Fadern utom genom mig. Det som Jesus gör på korset är unikt och outstanding. Finns det inte någon annan religion? Finns det inte någon annan livsåskådning? Det är ett pris som behöver betalas och det betalar Jesus. Och ibland så kan vi tycka att vi förenklar det så enormt, men det är jättesvårt att ta emot den enkla sanningen. Att mitt liv behöver bli räddat. Inte genom mig själv kan åstadkomma. Inte genom mig själv kan tänka ut. Inte genom några högre andliga upplevelser. Inte genom att gå på någon seans. Utan genom att ta emot Jesus. Och ta emot den förlåtelse och den upprättelse som han ger genom att dö på korset. Och det gäller alla människor. Det gäller din granne. Det gäller alla på kommunen. Det gäller alla på Hallströms. genom alla sjukhuset, genom alla på parkskolan, genom alla på gästköket, ska jag fortsätta, genom alla på Lillänge just nu, som befinner sig där istället för att befinna sig här. Inte fel, vår Lillänge är ofta där, så det är inte det. Men man behöver så höra talas om Jesus. I Lukas evangeliet 19:10 så står det så här: Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat. Det är Jesu uppdrag. Och alla människor är förlorade tills dess att man hittar sitt hem hos Jesus Kristus. Det är en sanning som jag är beredd att leva och bön med. För det är det jag tycker att jag ser i Nya testamentet. Ingenting annat. Om Jesus är världens frälsare, så behöver alla människor att tala som honom. Så hur kan vi berätta om Jesus? Hur kan vi vara påskets vittne på ett sätt som inte skrämmer människor och skrämmer bort dem, utan någonting som välkomnar dem in till evangeliet istället? Att ge Jesus vidare till andra människor, en kallelse för alla kristna, inte för de som är mer liksom extraordinärt frimodiga eller kan prata och ha en svada som liksom bara så, utan att ge Jesus vidare. Har du tagit emot Jesus, så är det ditt uppdrag att ge honom vidare till dem där i din omgivning, där du befinner dig, bland din familj, i din församling, till dina barn, till dina föräldrar, till dina jobbarkompisar, till din hyresgästförening. Det är din kallelse. Hur blyg och rädd och timid du än kan vara, ledsen, där finns inga liksom, jo, extra blyga människor behöver. Nej, utan alla. Alla ger Jesus det uppdraget. Och hur är du? En sån här matta kan man ibland hitta när man kommer hem till folk. Den här blir man ju glad av, eller hur? När man ser någon, åh, välkommen, det här är en människa som vill ha gäster och som är glad av att det kommer folk. Han bara, åh, vilken härlig hall, det var inbjudan jag går in, kan man få en kopp kaffe? Ja. Som kristna, som lärjungar, så är du kallad att vara en välkomstmatta för evangeliet. Du är kallad, vilket intryck får människor av Jesus när de möter dig? Vi kan göra det enkelt för människor att ta emot Jesus och ta emot evangeliet, som redan i sig är svårt. För det är en dårskap för människor, eller hur? En dårskap för de vissa. Vi kan göra det enkelt för människor att liksom åtminstone höra och ta emot evangeliet, eller vi kan göra det svårt. Under många år så gick jag med extremt dåligt samvete. För jag tänkte att jag var världens sämsta kristen. Jag vet att det är svårt att tro det. Nej, men jag tyckte det var jättesvårt att dela min tro med andra människor. Och antagligen var det för att jag hade ett par dåliga erfarenheter i mitt bagage. Och jag tror många av oss kan vara precis som lärjungarna som sitter och hänger vid stranden och säger att vi har inte fått någon fisk eller huvudtaget. Och så kommer Jesus och säger, men släng ut nätet en gång till. Man vet kanske inte ens att det är Jesus. Och så bara, att de ens orkar och att de ens vågar göra det. Men så var jag under många år att nej, det går inte. Och jag är riktigt kass. Och det här passar inte för mig. Och evangelisation, alltså att ge Jesus vidare, att dela med mig av min tro. Usch, vad jobbigt. Åh, vad kravfyllt. Och min dåliga erfarenhet var att jag fanns med i en ungdomsgrupp där vi skulle gå ut på stan och dela ut böcker, prata med folk och hoppa på folk, så upplevde jag det, på stan. Och jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt. Jag befann mig någonstans. Jag var liksom, försökte gömma mig. Så. För att jag ville inte att bli påhoppad på stan. Jättepinsamt. Till människor som jag inte känner. utifrån det så tänkte jag, jag är ingen evangelist. Överhuvudtaget. Till dess att faktiskt Jesus upprättade mig. För det visar sig att jag är som en fjäril i solen, vet, som verklar ut sina vingar. När jag befinner mig, där jag trivs allra bäst, det är att befinna mig bland människor som ännu inte tror. Jag säger alltid så, som ännu inte tror. För jag tänker att de kommer att tro någon gång. Och jag brukar alltid också förutsätta att människor tror. För jag tänker att varför ska man förutsätta andra istället? Så jag brukar bara, va? Är du inte kristen? Så brukar jag säga, varför inte då? Och så har man ofta jättemånga liksom bara, så, förslag och anledningar. Men jag upptäckte att det är egentligen där jag trivs allra bäst. Och att tala om tro där. Bland människor som inte ännu tror. Åh, jag bara njuter. Jag bara är där. Jag upptäckte att jag älskar att vara ute med pannkakskyrkan. För det är något helt annat. När man är ute med pannkakskyrkan, det är en rörelse som finns egentligen över hela Sverige. Där man går ut och man gräddar pannkakor. Det som är viktigt är att man går ut på stan och så har man en rolig gemenskap. Och till skillnad från att gå och hoppa på folk, så är det att man istället bjuder in folk in i gemenskapen. Du, ska du inte ha en pannkaka? Det är super. Alla är glada. Ja, en pannkaka. Jättegärna. Varför bjuder ni på detta? Ja, men, alltså, vi är kristna och vi vill bara liksom, du sa, något helt annat. Något helt annat. Så Jesus fick faktiskt upprätta mig. Och där jag säger, jag är en riktig ärkeevangelist alltså. Jag älskar att dela med min tro tillsammans med andra människor som inte är ännu tro. Det är där jag trivs bäst. Det är också så att vi har tagit ett aktivt beslut, jag och min man för några år sedan, att faktiskt prioritera människor som ännu inte tror. Man har ju bara 24 timmar på ett dygn. Har ni samma också? Eller har ni fler? Nej, ni har samma också. Och ska man jobba så är det några timmar som går bort till det, eller hur? Sen måste man ju tvätta, städa och ja, träna och någonting annat också. Och vara med sina barn som män och så vidare. Sen så kan man ju, sen finns det några timmar kvar som man kan umgås med människor. Och vi bara satt oss ner för att vi vill leva ett smittande kristet liv. Och även om det kan göra ont ibland så har vi sagt att vi prioriterar människor, alltså grannar, föräldrar till barnen, jobbarkompisar, de flesta av mina jobbarkompisar. Om vi ska umgås med några så prioriterar vi faktiskt att umgås med någon. Sen har vi vår bönegemenskap, sen har vi vår församling. Men så har vi valt ett aktivt beslut att vilja leva som smittande kristna mitt i en värld som hungrar och törstar. Det kanske är något helt annat för dig, då kanske vi gör ett annat val. Men jag tror att vi ibland behöver ta aktiva val. Att inte bara umgås i samma lilla krets. Att inte bara umgås med människor som har en tro. Utan att faktiskt ha umgås med människor som inte har det. För vi behövs där. Men vi behöver vara där. Vi behöver vara där. För mig fick Jesus befria mig att säga att det finns många olika stilar att dela med sig av evangeliet. Det finns många olika stilar. En del har stilen av mera inbjudande, kom följ med. Men många gånger så sätter vi fram stilen av att Petrus, han ställer sig upp och så predikar han för 3000 människor. Så ska jag vara en evangelist, då måste jag våga det. Och det är väldigt få människor som vågar det. Eller ska jag dela med mig med tro så måste jag vara kanske som Paulus. Jag måste ha alla de smarta svaren och liksom vara jätteintelligent och ha koll på allting. Men det är inte så många av oss som är så här jätteintelligenta, va? Om vi ska vara helt ärliga. Som har svar på allt. Och så många gånger som jag har fått frågor som jag har faktiskt fått säga fast jag är präst. Jag vet faktiskt inte. Jag har en jättebra fråga. Men jag vet inte. Men det jag vet, det är att Jesus älskar mig. Och jag har mött honom. Och det har förvandlat mitt liv. Sen har jag inte svar på allting annat. Inte det. Men det vet jag. Och bara för att det finns saker som jag inte förstår, betyder inte det att jag måste liksom kasta ut allting. Utan det finns också saker som jag vet är sant. Och det är fokus på Jesus där. Så olika stilar. Olika stilar. Och är du som jag så blir jag irriterad när en telefonförsäljare ringer hem till mig. och säga, du Marie-Louise, till och med att de säger, tjena Marie-Louise, hur är det idag? Tack, det är jättebra. Ja, du, jag skulle bara vilja berätta om det här och det här, det här är hur bra som helst. Så kan jag känna, jag känner inte dig. Jag vet inte vem du är, jag vet inte alls, jag har inget förtroende för dig. Och jag ofta säger bara, nej tack, jag är inte alls intresserad. Eller om någon dyker mig här nere på stan och frågar, du vet om det finns lite olika sätt att peka ut dem, men du, skulle du vilja bara gå över till det här abonnemanget istället eller så vidare? Det är inte jag, nu ska jag göra de här även om jag har inte tid för dig. Däremot om en vän kommer till mig och säger, du, alltså jag har ett jättebra abonnemang här, ska du inte byta till det? Eller har en jättebra deal här, då är jag beredd att lyssna. Och jag tror att det är precis samma tron. De vänner som du har runt omkring dig, som inte är kristna, dina arbetskamrater, har ju mycket större förtroende att lyssna på dig än vad de har att lyssna på mig om jag skulle ringa upp dem. Eller hur? Så är det ju. Och människor behöver tid. Människor behöver få tid att få svar på sina frågor, få ställa de svåra frågorna. Och det gör man inte bara sådär, över en liten kopp kaffe på 20 minuter. Nu, kom igen, livets mening! Nu tar vi den liksom. Utan det krävs tid och förtroende. Slappna av och dela ditt liv tillsammans med dina vänner. Var en välkomstmatta för evangeliet. Vilket intryck får människor av Jesus när de möter dig. Sen finns det en annan steg som jag tror vi ska inte underskatta. Och det är faktiskt, ibland kanske man känner sig, jag vet inte vad jag ska säga. Vad är det bästa sättet faktiskt att bjuda med till församlingen? Församlingen är den bästa evangelisten när församlingen fungerar som den ska. Häng med på det såklart, för det är riktigt bra. Det kan du skriva ner. Församlingen är den bästa evangelisten när församlingen fungerar som den ska. Är församlingen, vår gemenskap, en välkomstmatta för evangeliet? Eller är det någonting annat? Skapar vi en uppförsräcka, en uppförsbacke för människor att ta emot evangeliet? Eller gör vi det enkelt för dem? Vad är det första intrycket av den här kyrkan? Av oss som gemenskap? Är vi ovälkomnande? Är det mörkt? Är det introvert? Är det bara för oss som redan kan allt? Eller är det ljust, välkomnande, öppet, inkluderande? Evangeliet är redan svårt att ta emot för många människor. Det är redan svårt. Låt oss inte göra det svårare. I en kyrka så kommer det alltid finnas människor. Man sitter på ett årsmöte eller föreningsmöte eller någonting. Så kommer alltid finnas människor som kommer säga, vi vill ha motion, vi vill ha mer lovsång i den här kyrkan. Så finns det någon annan som kommer säga, vi vill ha mer psalmsång, alldeles för lite psalmsång. Så kommer man här, vi behöver mer bibelstudier, fördjupande bibelundervisning, det är det som behövs. Vi behöver mer retreatverksamhet, om vi bara haft stilla, enkla kvällsmässor, bättre. Lovsångsmöte, mycket bättre, vi behöver mer utav det. Vi behöver mer utav smågrupper, vi behöver mer så. Men det vill vems röst kommer du aldrig att höra på ett årsmöte eller på ett föreningsmöte. Det är den förlorades röst. Det är barn, den ungdom, den vuxne, den medelålders, den äldre som aldrig har talats om evangeliet, som aldrig har mött en levande kristen. Den personen kommer aldrig vara här inne och säga, vad gör ni för att nå mig? Vad gör ni för att nå mig? På vilket sätt går ni ut i Östersund? På vilket sätt delar du med dig av mig på ditt arbete i din skola? Den rösten aldrig att höra sig in. Satan har lite känslor. Jag ska vara på mig. Jag vill ta den rösten. Och jag hoppas att det är fler människor här inne som vill ta den förlorades röst. Så vad gör vi för den människan? Jag var ett av alla de barn som inte är uppvuxen i en kristen familj. Som aldrig har bett en kvällsbön. Men där fanns en familj som sa, vi hämtar upp byns ungar och kör dem till missionshuset. Och där fick jag höra talas om Jesus. Och det fanns ingen i min omgivning som uppmuntrade mig att gå till kyrkan. Ingen. Men där fanns någon som gick till ett förlorat barn, mig, och sa, kom med. Vem tar den rösten här inne? Vem? Vi är kallade att vara välkomstmattor. Vi är kallade att vara påskens vittne. Vi är kallade att skapa en fri landningsbana för evangeliet. Inte en massa vägbilar och stopp och stopp, 30, kör inte här inne. Här tar vi det liksom. Utan vi skapar en enkel väg för evangeliet. Vilket intryck gör du i din vardag? Lyser Jesus igenom? Hur beter du dig i kön på Ica? Hur beter du dig på ditt jobb? Hur kan vi vara en församling som har en välkomstmatta för människor? Som är en välkomstmatta för människor? Den viktigaste platsen för dig att möta Jesus och vara fylld av honom, det kan inte först och främst här inne. Den här platsen är ett tankningsställe. Den här platsen är en mas. Här får du bli påfylld. Men den viktigaste platsen, kampen, vem du är, hur du vill leva ut i sig, det står i din vardag. Det står måndag morgon klockan 8. Där. Så hur beter du dig där? Hur kan du vara en människa som lever ut evangeliet där? Och jag vill gärna be för dig idag. Jag tror att det finns många människor här inne som behöver skaka av sig det dåliga samvetet av att jag är en dålig människofiskare. Jag är en dålig smittande kristen. Att Jesus vill upprätta dig och läka dig precis som han gör med Petrus. Och ge dig ett nytt uppdrag. Och min vän, tiden är inte förbi. Det finns ingen pensionsålder i Guds rike. Halleluja! Utan det bara fortsätter. Och han kan få använda dig. Var du än är. Och han vill använda dig. Var du än är. Att få vara en smittande kristen. Att få vara någon som sprider Kristus doft. Du behövs. Och på tisdagmorgonen när vi ber här. Så ber jag så här, jag ber för alla som kallar Efeskyrkan sitt hem. Jag ber för dem där de befinner sig just nu. Så ni ska veta att ni är omgärdade utav bön där ni befinner er. Att ni ska få påverka, och jag tänker vi når ut på så många ställen i samhället. För ni, du når ut på så många ställen i samhället. Så, upprättelse för dig som känner dåligt samvete. Herre, vill lyfta det dåliga samvetet ifrån dig. Sen tror jag också att Herre vill kalla några ut i tjänst. I tidigare tjänst. Du vet att du är kallad. Men du har inte gått. Och Herren kallar dig. Han vill ge dig ett nytt uppdrag. Tiden är inte förbi. Och så vill jag också be för er som längtar efter de goda samtalen, men som kanske inte riktigt vet hur det ska gå till. Som längtar efter att få sitta med den här kopp kaffe. Eller kovalen eller vem den är. Prata med dina grannar. Prata med dina arbetskamrater. Men du vet inte riktigt hur det ska gå till. Vi ber tillsammans. Herre, jag ber om att du skulle komma till oss precis som du kom till Petrus. Där vi stranden. Jag ber om att du kommer till oss som kanske sitter med hängande axlar och tänker att det här är inte för mig, jag kan inte, det är för svårt, det är för pinsamt, det är för jobbigt. Jag vet inte vad jag ska göra. Herre, jag ber om att du kommer just nu bara upprätta. Att du kommer och säger precis som du sa till dem, han är ingen fisk med det här med. Men lägg dig på andra sidan istället. Jag ger dig en ny chans. Här så ber jag om att du skulle lägga den insikten, förväntan och livsinriktningen i vår liv. Att vi skulle vara välkomstmatta för dig, Jesus. Jag ber om att vi skulle få sprida en Kristusdoft i vår omgivning. Och inte stöta bort människor från evangeliet, ifrån dig. Utan att människor ska få bli nyfikna istället när de ser oss. När de lever tillsammans med oss. När de jobbar med oss. När de båtar i rabatten tillsammans med oss här. Och jag ber om de goda samtalen här. Jag ber om för veckan som ligger framför. Herre, låt oss få vara lyhörda för den helige ande. Och vad du kallar oss in i för situationer. Så att vi kan få bli använda av dig. Herre, så ber jag också för oss som församling. Och jag ber om att vi skulle få vara en församling som är som en välkomstmatta. Som gör det enkelt för människor att ta emot. Och jag ber att du lägger en nöd i våra hjärtan. Precis som du kallade den första lärjungen att ge vidare det som vi har fått som gåva. Men så ber jag om att du lägger en nöd i mitt hjärta. I våra hjärtan. Att gå vidare. Herre, att våga mer för den här staden, för det här länet. Att ha den förlorades röst i vårt inre. Att sätta vår egen bekvämlighet åt sidan. För att människor ska komma till tro. Barn, ungdomar, vuxna, äldre. I alla era rum. Kommer den nöden. Det är bara du som kan lägga den i våra hjärtan. Det är bara du som kan krossa våra hjärtan här. Snacka dig för din kärlek, för din upprättelse. Tackar dig för ditt kors, för din blomma. Och när vi ser också ditt kors. När vi ser dig i ögonen, så säger jag, kan jag bara säga, här, sänd mig. Sänd mig, Jesus. Amen.